Podplay.
I veckans minnesluckan.
Men alltså, vad sjukt, den här rökrunkan. Alltså, han kunde... han kunde varit dubbelmördare också, till exempel.
Försökte du dra av ditt porrfilmköp?
Försökte dra av Jenna Jamesons anal army. Det var ju jag dregen övertygad om att det faktiskt gick att snorta också en natt. Ja. Det var ju som att vi hade ätit så här sågspån dagen efter. Så kändes det i näsan och munnen. Så här. Välkomna till minnesluckan med mig, Nicke Borg.
Och mig, Jan Hinnanfors.
Det här är främst en samtals- och nostalgipodd där vi blickar tillbaks på gångna år och minns händelser och musik. Men det blir samtidigt en hel del djupdykningar i mitt band Backyard Babies dysfunktionella karriär och mitt liv som rockstjärna. Men nu Janne, nu ska vi öppna veckans minneslucka. Vart ska vi bege oss idag?
Jo, vi ska tillbaka till det året då Norge faktiskt började tillåta samkönat äktenskap. General Motors beslutar att lägga ner den svenska biltillverkaren Saab och AIK lyckas vinna allsvenskan för herrar. Hela världen chockas av nyheten att Michael Jackson hittas död och denna låten blev en av de absolut mest spelade som hördes lite överallt. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be. Ja, känner igen den?
Ja.
Black Eyed Peas, ja. I got a feeling.
Ja. Det var inte min mest spelade låt.
Pokerface fanns också med Lady Gaga det här året som den kom. Hovet offentliggör att båda våra prinsessor faktiskt har förlovat sig under detta året. Kronprinsessan Victoria förlovade sig med Daniel Westling och prinsessan Madeleine med Jonas Bergström. Sistnämnda där blev däremot aldrig något bröllop för Jonas var ju otrogen tydligen med någon norska och de båda skildes året därpå. Lite galet.
Ja,
men det gick ju bättre sen för prinsessan Madeleine så att det var bra. Rymdfärjan Discovery med bland annat Christer Fuglesang ombord landade återigen på jorden. Han har vi ju snackat om tidigare.
Ja, det har vi.
Imagine Dragons bildas faktiskt detta året och denna filmen hade premiär. Damn. This is your fault. They did not need to die. My fault. They attacked me. How? Making noise, don't know what to do. Ja, vilken var det?
Fan är det där? Nej, ingen aning.
Avatar.
Jaha, ja. Ja, det är en cool film.
Bra film. Blev också den mest inkomstbringande någonsin just då. Nu har någon film slagit den, men då var det i alla fall den mest inkomstbringande.
Det är så där jag beter mig när jag rider med. Jag måste koppla ihop mig med svansen mest. Jag ska få lite bra kontakt. Ja.
Året är alltså 2009.
Precis, men alltså Jan, innan vi bara, alltså jag måste säga, vi delar ju den här poddstudion med massa andra härliga poddare här på Bauer Media och Podplay. Och tidigare idag så sprang jag på min gamla revisor. Han heter Mattias Andersson, han har någon podd där, jag vet inte riktigt vad hans podd heter. Men alltså jag lovar, jag kommer återkomma till detta. Då ska vi fördjupa oss i Nicky Borgs sätt att driva företag på 90-talet. Det är en rolig historia. Men i alla fall, Mattias var min revisor under lång tid och då hade de varje år med sina så här klienter så här, årets kvitto. Ja, men du vet, man driver företag, man skickar in, alltså nu finns det en massa appar, men då satt man och klistrade och klippte och tejpade i massa kvitton.
Ja,
på papper. Ja, det är så otroligt tråkigt att göra detta och alla säger samma sak. Och så väntar man med det in i sista sekunden så har man en hel säck med kvitton. Men och då just på grund av detta så slankte ju med en hel del kvitton som kanske inte borde skickats till revisorn. Och jag skrev så här: underhållning, inspiration stod det på det här kvittot. Och det blev då, jag tror det hette MA Produktion, hans revisorfirma där då. Så då satt vi på stort möte med alla klienter och sånt här, så här, och årets kvitto går till Nicke Borg då. Det här kvittot går under kategorin inspiration och underhållning. Det är Anal Army med Jenna Jameson. Alltså, okej, du som inte kan detta, såklart en porrfilm. Anal Army med Jenna Jameson. Årets kvitto. Nicky, vi skiter i det kvittot. Jag tar inte upp det ens. Fy fan, jag blir helt svettig när jag pratar om det. Jag bara kommer att tänka på det. Fick se Mattias här. Så att,
men vadå, försökte du dra av ditt porrfilmköp?
Försökte dra av Jenna Jamesons Anal Army. Det är ju helt inspiration. Backyard Babies har ändå haft låtar som heter Party Pussy. Så att någonstans fanns en peng. Jag återkommer till mitt företagande. För det är faktiskt ett helt poddavsnitt. Nu, Janne, nu är vi tillbaka till 2009.
Ja, det är lite roligt, för vi har ju haft året 2008 och just då pratade jag om att jag hade kanske mitt absolut roligaste jobb där, yeah, som mobilreporter. När jag sen blev utlasad från Sveriges Radio så blev det 2009 lite kris och då fick jag nog ta mitt absolut värsta jobb någonsin, helt klart. Men kanske inte utav den anledningen som många kommer tro när jag nu börjar prata om det. För jag sökte in då som kriminalvårdare. Och fick jobbet mer eller mindre direkt. Och det var ju på sånt här fängelse liksom, där allt sitter mer eller mindre, mördare, allt möjligt, och sen så neråt liksom. Då får du ju först gå någon sorts innan du kommer in i heta rummet, så att säga, in i fängelset, så får du ju gå någon sorts instruktionskurs helt enkelt också,
ja.
Och då kommer jag ihåg att man de liksom byggde upp en byggnad liksom, där du ska gå då och hitta grejer, knivar och grejer, alltså vad som helst egentligen. Så det här var ett av testen, det var ju massor av grejer man gjorde, men det här minns jag mycket väl, för då blev det ju en tävling lite mellan alla vi som liksom var nyexaminerade, så att säga. Och jag hoppade, jag tänkte, vad fan skulle jag gömma mina grejer om jag låg i fängelset liksom. Så jag hoppade direkt in under sängen, mm, längst in till kanten, har med mig någon liten sån här spegel och någon skruvmejsel, lite allt möjligt helt enkelt som jag trodde kunde vara till hjälp. Så ligger jag där och håller på och rotar och gnetar och kollar i den här spegeln och hör bara hur alla andra bara bam, jag har ett poäng, en pistol, bam, skruvmejsel, ett poäng, så det bara trillar in massa poäng, vilket stressar mig såklart, men jag tänkte, ja, men nu är det kört, nu måste jag verkligen gå all in på det här stället. Så det gjorde jag, och till slut ser jag en liten kant av en liten plastpåse. Sådana som du säkert haft under din karriär, massor.
Ja.
Ja. Vad heter de egentligen?
Redline zip bags,
ja,
typ.
Exakt,
yes.
En sån. Men jävligt djupt in liksom under kant, längst in under kanten och liksom under sängen och det här trägrejen som sitter där emellan och madrassen. Så att det var lite bökigt. Jag tror eventuellt att de till och med på något sätt hade häftat fast den. Så jag får ligga kvar där i, alltså, jag låg säkert alltså 20 minuter och höll på med det här. Får till slut ut den, inser ju att men jag kommer inte vinna, men jag fick i alla fall ut den här skiten, så jag lämnar tillbaka den. Och då säger de, innan Fors, vad fan, du, så länge vi har kört det här testet så har ingen någonsin hittat just den här påsen, så att du vinner.
Wow.
Och det blev man ju lite glad för först, sen insåg jag att det var det absolut värsta som kunde hända, för det betyder att så fort de letar efter en mobil eller något sånt i en koncern, då ringer de mig fast jag är ledig, för att jag kan ju hitta precis allt. Wow. Så jag fick alltid åka dit och leta grejer.
Jag tänkte nästan att poängen med historien skulle vara så att det där har inte vi gömt där. Vad fan är det där? Hittar du det? Alltså, det var någon anställd som hade gömt av grejer. Oh, shit. Men vadå? Du hade ingen utbildning inom detta innan på något sätt?
Nej. Nej, man gick ju där. Det jag hade ju att båda mina föräldrar har varit kriminalvårdare. Så att det var väl nog mycket tack vare det, tror jag. Och lite psykologtest och allt möjligt man får göra.
Det där är ju superroligt. Jag tänker direkt på när jag var i mina heydays, så gick man ju omkring i tron om att man var en sån jävla hustler. Att ingen kunde lista ut att man höll på med droger och att man hade gömt grejerna på så jävla smarta ställen. Till och med folk som inte ens jobbar inom detta liksom, så bara, den där idioten, han är ju sån och han har ju gömt det där, det ser ju vem som helst. Men då när man var mitt uppe i det, så tyckte man att man var så jävla smart. Bara, jag har en tändstisk ask och där i har jag gömt kokainet. Ingen som kommer tänka på det. Nej, eller hur?
Nej, men och sen så kommer man då in i skarpt läge, och det, för där finns ju massvis med historier, men jag kände att jag bara väljer ut en. Det är ju, yeah, ganska hemlighetsfullt allt det där också. Men det var en riktig bitig chilenare tatuerad överallt, och han hejade på Real Madrid. Så jag latchade lite att jag hejade på Barcelona, även om jag är Man United-fan. För det var kul för att komma dit varje dag då, och liksom, så ville han ha resultat och det senaste så här. Så att det var rätt kul att snacka och surra lite så. Dubbelmördare som han var. Vad är det? Ja. Mm. Ja, det var han som erkände det för mig, inte tvärtom. Jag kollade aldrig upp det där på de intagna, för jag ville inte veta liksom, för med jag risk fattar. Att liksom, hantera dem annorlunda på,
ja,
på
det där, ja.
Men så vi latchade ju rätt mycket med varandra varje dag. Och sen så var det någon dag, för de ska ju egentligen vara på sina arbetsplatser varje dag när du gör den här morgonvisitationen så att säga, inne på rummen där du bara spanar igenom allting, yeah, för att försöka hitta liksom grejer. Men då hade de så här kvällen innan, då var det någon som hade huggit någon med en skruvmejsel, så att det var ju en brottsplats, då kunde ingen gå till jobbet.
Just det.
Så alla var kvar där, jag var liksom ny färsking på jobbet och de skickade in mig ensam i korridoren som är ganska lång.
Okay.
Och där ska jag gå in till varje intagens rum och säga att jag ska leta igenom det här rummet. Inte så populärt såklart. Vem hade tyckt det helt ärligt om någon random kommer och börjar rota ens prylar. Men jag kommer ihåg, det gick ganska bra. Många stod ju utanför och höll på och jävlar sig rätt mycket och testade en och sånt. Men längst nere så var det en jäkel som inte hade öppnat dörren och den ska ju vara öppen. Det här var också året 2009 då de intagna inte längre fick röka på rummen. Det var såklart en stor grej, löjlig regel tyckte jag. Men jag kände att någonting luktade inne liksom, så jag knackade först på och sen så öppnade dörren.
Öppna dörren, är det sådana här som man ser i filmen, såhär galler, skjutdörrar?
Nej, det är skjutdörrar, ja, men inte galler, nej, i Sverige. Okay, vi ser lite trevliga ut i Sverige, det är en vanlig skjutdörr typ. Men bra fråga. Och sen så öppnade jag och då hittade jag den intagna då med en cig i munnen, mjölkpaket i handen och ja, tillfredsställde sig själv helt enkelt.
Right.
Vilket blev lite pinsamt och awkward. Så att vad händer då när någon tycker att det blir lite pinsamt? Han reagerar aggressivt helt enkelt. Så han ställer sig upp och börjar, han är väl dubbelt så gammal som vad jag var då. Och börja skrika och hota och göra det ena och det andra. Och man har egentligen en larmknapp, men jag känner inte att det är det sista jag vill trycka på liksom. Men när han står där och säger jag har rökt, för jag börjar fokusera på rökningen istället, för det är mindre pinsamt. Och då sa han, men jag har rökt dubbelt så många år än vad du är och lite sånt. Så bara, jo, men så här, din arbetsledare och sånt, när du var ung, du lydde väl honom också. Så jag fick honom, jag snackade så han, men då kikar den här dubbelmördaren in. Janne, behöver du hjälp eller? Ännu farligare tänkte jag. Nej för fan, jag har det här under kontroll. Det är lugnt, tack som fan, det är lugnt. Och till slut så lugnade han sig då. Och jag skriver någon rapport på det där. Men kommer ut sen från rummet. Och då står han ju där kvar bara, Janne, eller hur? Gjorde sånt här tecken med att han runkar. Jag bara, jag säger ingenting och så garvar jag. Så han fattar ju ändå. Men då går man tillbaka. Och till då sina kollegor då egentligen. Och då tycker jag att det är lite weird, för att bara några, jag tror att det är samma sommar, den sommaren så var det en kvinnlig kriminalvårdare som blev ihjälslagen på grund av att de hade släppt iväg henne själv.
Det
blev rätt,
ja,
stor grej.
Ja, det har jag minne av, absolut.
Och de gjorde samma sak med mig liksom. Men det var så sjukt att jag kände mig tryggare med de som satt intagna än vad de jag jobbar med. Och det här är bara en liten grej och mycket som inträffade under det här halvåret som det var. För jag jobbade inte kvar så länge. Jag hade lite tur sen också och blev glidtacklad på en valborgsfest bakifrån när vi spelade kubb av en polare till mig. Så att knät gick åt helvete, så jag fick sjukskriva mig 2 månader där eller något sånt.
Men alltså, vad sjukt, den här rökerunkan, alltså, oh, han kunde han kunde varit dubbelmördare också till exempel. Du har ingen visste
jag ingen aning vad han satt på.
Men i och med att du hade redan blivit polare med den andra dubbelmördaren då, ja, innan vi pratade fotboll, så kände att han ville ha have your back liksom lite.
Ja, ja. Ja, 100%. Det hade varit livsfarligt om han hade kommit in där.
Alltså jag har ju, jag känner mig så otroligt inte mesig i det här sammanhanget, men jag har ju hängt på Österåkeranstalten utanför Stockholm på så här NA-möten. Och då får man ju se en otrolig kalldusch i hur det faktiskt är bland de intagna liksom. Det var ju väldigt bra, vi var där som en stödgrupp för de som hade NA-möten inom fängelset då. Mm. Men det här liksom, ja, men du vet, tjafs i media så här, det är inte tillräckligt hårda straff och bla 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 hit och dit. Nej, det kan man säkert diskutera hur mycket som helst, men jag säger det, alltså känslan när de låste grindarna bakom mig och det är bara så här långa vita korridorer med galler och man bara ser de här stora strålkastarna på liksom gården utanför. Den är sjukt obehaglig liksom, att sitta där inlåst mot sin vilja liksom. Det är ingen lek alltså, så att jag fick jävligt mycket kalla kårar när jag var på den anstalten, så att ja.
Ja, det är ju inte blommor och partyljus direkt när man går in.
Nej, och alla så här, sina gråa, dassiga så här, mjukisbrallor. Jag tänkte, för fan. Däremot träffade jag otroligt sköna människor som satt där inne på ja. En del satt i livstid liksom. Som jag träffat ut i det fria sändåra liksom, på en av möten. Och det är jävligt stort alltså. Så kommer de ihåg. Kommer du ihåg Nicky när du var så på oss på Österåkeranstalten? Det var så här jävligt coolt. För inom en av då anonyma narkomaner, lite på det här ämnet, så har vi ju en sägning som heter fängelse, institution eller död.
Fängelse, institution eller död.
Ja, okay. Om du inte skärper till det så är det där du hamnar. Du har tre alternativ. Fängelse, institution eller död. Eller så blir du nykter och går av det. Och det är lite coolt för att 2009 var ju ett speciellt år för mig. Vi har ju pratat om den här Motley Crue-turnén som jag var på 2009 när de inte fick plats med de här bokstäverna. Så blev det So LA som kanske faktiskt stod för Saints of Los Angeles eller So LA. Skitsamma. Men då hade jag ju, Nicky Six har ju varit en av mina stora förebilder när det gäller drogfriheten. Då hade jag ju fått tag på hans mail och mailat honom så här och ja, men lite... ska vi inte gå på en av möten på den här Tysklands svängen vi var liksom, det var sommaren 2009. Och då skrev han ju till mig, Nicky Six, bara, yeah but you know if two addicts are talking to each other it's a meeting. Ja men vad bra, så då hängde jag i Nicky Six loge en 10 minuter, så surrade jag lite grann och så tänkte jag, vad fan, så kan jag checka av det. Jag har varit på en av möten med Nicky Six, det är ju riktigt stort alltså. För det resten av den turnén och de andra då, de var ju långt ifrån drogfria kan jag säga. Så alltså, Tommy Lee och Dregen hittar såklart varandra. Det är världens jävla fest i hans loge, Tommy Lee. Det var otroligt stökigt turné. De var inte på ett bra ställe där, Motley Crue. Och Back Your Babies var framförallt inte på ett bra ställe. Mm. Det var ju så otroligt stökigt. Jag vet att vi skulle åka från ett gig. Och då hade Dregen festat med Tommy Lee. Och Vince Neil, han såg bara ledsen ut hela tiden. Och Nicky Six såg man ju inte röken av efter gig. Liksom, sådär. Och då hade vi någon tysk busschaufför som någonstans... mellan två gig då, slängde av Dregen mitt i natten på en motorväg liksom, eller så här någonstans. Och bara, ja, men han sa, säger han så här busschauffören, när vi fattar slut att Dregen inte är med på bussen längre. Han sa att jag hoppar fan av här eller någonting, och bussen bara, varsågod, här kan du gå av, öppna dörren, och han går av så här. Och sen så var han turnéledare och bara, men för fan, du måste köra tillbaka och hämta honom. Bara, jag sa att han skulle hoppa av här och han måste gärna full och så vidare. Så att... ja, det var en jävligt stökig turné. Hela 2009 var superstökigt på alla sätt. Vi satt ju sedermera på den här turnén efter sommaren. Det var ju då Dregen fick det här samtalet om att göra en audition för Guns N' Roses. Har du läst om det eller hört det någon gång?
Nej.
Alltså Axl Rose är ju på jakt efter en ny gitarrist. Han Buckethead med den här Kentucky Fried Chicken hinken på huvudet har väl slutat. Ja, men det var ju ett så jävla märklig upplaga av Guns N' Roses där. Jag vet inte fan vad han höll på med riktigt, Axel.
Var det före DJ Ashba?
Ja, det kom ju till den här jätteroliga poängen. Då liksom så här, ja det är klart att han tackar ja till att åka över till LA på audition mitt i. Och jag tänker väl lite grann i mitt stilla sinne, fan vad bra om man får det där jobbet. För då behöver inte jag hålla på med massa liksom, att jag vill ta en paus. Och för 2010 tog vi vår första långa paus. Mm. Tänkte det blir perfekt om man kan göra 2 års världsturné med Guns N' Roses. Jättebra, det kan jag
pyssla
med.
Vilken grej det hade varit.
Ja, men han hade ju liksom inte... Han är ju ingen sån gitarrist. Han kan ju fan inte repa in Chinese Democracy-låtarna. Fan. Han åkte ju dit och nynnade låtarna i micken. Så här. Och Peder, våran trummis, fick ju typ så här hjälpa Dregen att ta ut massa solon till låtar och så vidare. Så att han, såklart, han fick inte jobbet som ny gitarrist i Guns N' Roses. Utan det var ju då DJ Ashba. Darren J. Ashba heter han ju. Och jag glömmer aldrig det när den nyheten kom. Vi satt någonstans också då. Såklart i en turnébuss. Då ringde han, var skitfull Dregen, så ringde han upp deras turnéledare. Bara, aj! Du har gett gitarristjobbet till någon jävla DJ. Hur fan ska det vara en DJ med Guns N' Roses nu? Bara, jag är inte, men han är inte DJ. Han heter DJ Ashby. Han heter Darren J. Ashby. Det är bara en förkortning på hans namn. Alltså, han trodde att det var en DJ som hade fått jobbet istället för Dregen. Men jag kan man säga så här att det är ändå ganska stort att ha provspelat för Guns N' Roses.
Skitstort.
Och nynnat låtarna.
Men jag vill ju också veta vad liksom du och Nicky Six snackade om i en loge i 10 minuter.
Ja, vi snackade framförallt om att han är en stor inspiration. Att det är så roligt att han har ju liksom varit, när jag växte upp så hade jag Nicky Six posters. De fick jag inte ens ha jag hade dem bakom dörren under skrivbordet, för min morsa tyckte de var så jävla groteska. Det var ju så här från Shout at the Devil, vet, helt blodig med Jack Daniels flaska. Tyckte jag var så jävla fränt. Och sen då spola framtiden, så blir han ens förebild när det gäller nykterheten och drogfriheten. Och framförallt också, ska man inte glömma, entreprenörssidan. Nicky Six är ju väldigt företagsam. Han har ju koll på sina bitar och det kan jag...
Han skickar nog inte in och vill dra av porrfilmer till
sin. Jo, det tror jag att han Nej, men det 2009 spårade ur helt och hållet mot slutet. Det var ju också jag kan säga så här, 2009 var början på slutet igen där, alltså. För 2010 sen tog vi ett break, alltså. Det var ju fullt slagsmål nästan mellan mig och Dregen mot slutet på en turné, i turnébussen. Jag provocerade väl honom så fruktansvärt mycket med att jag skulle vara nykter och drogfri, sitta uppe på morgonen och sitta och fila gitarr liksom klockan 8 på morgonen. Han var kanske fortfarande full, eller i alla fall precis har gått och lagt sig. Så det blev ju bara en clash hela tiden. Jag fattar det så här lite grann i efterhand. Men då var det också någon gång när vi blev riktigt jävla osams. Då skulle han också packa sina väskor och hoppa av bussen. Det var andra gången på den turnén. Nu hoppar jag av.
Men han blev upplockad sen.
Ja, det blev han den gången. Ja, precis.
Skönt.
Ja, den busschauffören. Precis.
Hem till gården, där vi alltså helt enkelt snackar om vad som har hänt i veckan, eller hur? Och det har väl hänt en hel del som vanligt, misstänker jag.
Ja, det här är nästan den roligaste featuren vi har i podden. Det är ju för dig som är en ny lyssnare, vad har vi ju den här lilla gingen och vi kallar den för Hem till gården. För både Jan och jag bor ju på varsin hästgård, och det kan jag faktiskt börja med att jag sitter här nu och har riktigt jävla ont. Det är fan inget att skoja bort en tennisarmbåge. Och nu kommer du börja skratta. För att
visste du det? Jag försökte hålla mig som fan.
Ja, men det beror på att jag har mockat hästbajs helt enkelt. Jag börjar mocka min stora hage jag har då till min häst. Jag har inte orkat göra det under hela vintern. Och de där jävla bajsmaskinerna, det blir en hel del bajs under en hel vinter. Och så fryser det, så hamnar det under snö och så vidare. Så men fuck it, jag gör det en annan dag liksom så här. Så att då ett hela vinterhalvårets bajs skulle jag börja mocka då för någon vecka sedan, eller två. Och då sa jag bara armbågen, pang! Och så har jag så sjukt ont. Och så säger Micke Dahl, min radiokollega här, bara så här, men det där kan ta en månad. Jag bara, en månad alltså, det har jag fan inte. Jag kan knappt lyfta en kaffekopp med högerhanden. Det har jag pysslat med. Så jag går hos kiropraktor, få akupunktur, laser. Samma snubbe faktiskt som hjälpte Dregen med hans fingrar som han klämde in
bildörr. Han måste vara så jävla van vid att ni går ut och in där hela
tiden. Jag vet, han bara skrattade åt det som fan. Jaha, har du ont, Nicke? Så han ringde.
Men klaga inte du över den här armbågen för bara några veckor sedan också? Och då var det ju någon helt annan anledning.
Ja, det kanske det var så. Men nu är det riktig tennisarmbåge.
Riktig gubbagnäll.
Ja, men det låter så löjligt att säga det. Varför har en tennisarmbåge? Ja, men det heter ju det. Och det är ju en förträngning, har jag lärt mig att det heter. Det är ju skitont. Och det är super svårt att jobba med höga handen. Framförallt om man inte kan sitta still. Det första jag tänkte var så här, kan jag spela gitarr? Ja, det kan jag göra. Det känns inte så. Mm. Men man får ta en paus i mockandet.
Ja.
Jag sa till min hästbär, nu fan är ju bajsa på en vecka.
Skit ska skit ha.
Vad har du gjort då?
Ja, men dels har jag varit på Mellofinalen.
Just.
Men jag vet inte fan om det är någonting att snacka om. Det har inte hänt så jävla mycket där, tycker jag. Det blev något brandlarm där i sig som det blev massa skriverier om. Smart av Gunillas PR-folk att göra skriverier om det direkt. Det var ju inget brand eller någonting. Det var väl någon rökmaskin som hade gått av. Men jag har gjort någonting för första gången någonsin. Som jag åkte och hämtade ut nu innan vi skulle spela in det här avsnittet faktiskt. Jag har lämnat in lite prylar på kemtvätt.
Uh-huh.
Det har jag aldrig gjort tidigare, för jag tyckte att det var lite överklassaktigt.
Var det din mellokostym som luktade brandrök?
Nej.
Nej, berätta.
Nej, men det var kostym och två skjortor som behövs nu till en begravning här lite längre fram. Men det var liksom känslan att åka in på en kemtvätt när man nästan är 40 liksom. Och inte riktigt veta vad det är exakt som förväntas av mig.
Du gör mig förbryllad med ditt ansiktsuttryck här. Alltså, vadå, vad är det som är så konstigt med en kemtvätt?
Ja, jag har ju aldrig gjort det. Jag har ingen aning om liksom, Jag vet det som man har sett på TV.
Det är rätt sköna personer som brukar jobba på kemtvättar. Man undrar ju vad de håller på med egentligen där bakom de här tvättmaskinerna. Alltså, men det är...
För det första var det inte så dyrt som jag trodde. Det var ju fan billigt.
Jag har superhärliga kemtvättställen runt Sollentuna där jag bor. Men vadå? Ah, du, och du tyckte det var...
Jag tyckte det bara var stort. Det var New Life Experience.
Wow.
Ja.
Ja.
Kolla. Du kollar på mig som att jag är en utomjording.
Ja, men jag tänker så här. Vi har en viss åldersskillnad, men att ha varit på en kemtvätt, alltså, det känns inte så himla märkligt och stort. Men det kanske det var för dig. Alltså.
Ja. Det var ju det eftersom det var första gången. Blir det så här vuxenpoäng som man brukar
säga? Har jag berättat att jag jobbade som ett tvätt... eller ekonomibiträde heter det ju på något fackspråk, men det är att man jobbar i tvättstugan på ett ålderdomshem. Då var det ju inte kemtvätt vi pissade med, det var ju vanliga tvättmaskiner, men då gick jag ju loss där på någon stackars gammal tants angora kofta och det, där skulle ju tvättas kallt och absolut inte tumla, så jag körde den på 90 grader. Den passade en docka efter det alltså. Bara grät den stackars tanten alltså. Jag kan prata om en annan gång. Min tid som vårdbiträde på Åkesborg i Nässjö.
Vi återgår till vårat år igen. Eller vad säger du?
Yes. Snackade du om Nicky Six tidigare, om att han är en stor förebild inom, ja, för mig, inom NA, nykterheten och drogfriheten. Men det var ganska kul, för jag skrev på Nicky Six Facebook. Han skrev någonting om att han har det här var sista bilden med han och en cig eller någonting.
Ja, just det, jag såg den, ja.
Det kommer jag tänka på, det är jävligt kul, för att 2009 då, som vi pratar om idag, är ju liksom mitt första hela nyktra och drogfria år. Och det var alltså på nyårsdagen 2009, första dagen på 2009 då som jag inte tog en cigg. Jag slutade röka på nyårsafton. Alltså där.
Före klockan midnatt också.
Ja, precis. Ah. Och folk bara, är du helt dum i huvudet? Det var så jävla många som sa till mig att sluta inte röka vid ett sånt tillfälle, för då kan det liksom så här, nikotinberoendet eller behovet av att ta en cigg är så, det är så starkt, det är liksom typ farligare än heroin, så då kan du bli så sugen på att ta en cigg och då slinker det med en bärs och en lina cola av bara farten.
Mm. Ja, det har du väl sagt i något tidigare avsnitt, tror
jag. Och det gjorde det ju inte liksom, utan jag hade bestämt mig att jag ska sluta röka också. Så då hade jag ett halvt paket Camel i fickan där hela nyårsdagen, och så skulle man sladda med den här gamla Volvon ut på någon, liksom, till svärmor eller någonting. Men sen så aldrig röt en cigg efter det, och det här är så jävla roligt. Jag tänkte också på det för när Nicky Six la upp den här bilden, att när vi växte upp, det var ju en självklarhet att man skulle röka. Det var ju för det första det tuffaste man kunde göra. Och alla som man kände eller så upp till, vare sig det var någon lokal Nässjö-figur eller då rockstjärnor av rang, så rökte ju alla. Mm. Alltså det fanns ju inte att man inte skulle röka. Och då liksom, som jag kom ju så här, som liten basketspelare, precis träffat Dregen och resten av gänget, och liksom här, vi skulle liksom, nu ska vi börja spela rock på riktigt, fan måste ju bara röka, fan alltså jag tycker ju inte ens det är gott, det är ju skitäckligt. nu gäller det fan att kamma till dig här alltså. Så min farsa rökte ju på den tiden, så att han rökte Gula Blend. Så då satte jag i system att sno två Blend utav i hans paket så här, varje vardag. Det märkte han inte liksom, det fattas en eller två cigg så här. Och så hade jag dem liksom under sängen så. Så när det var fredag eller lördag där, då hade jag liksom ett gäng cigg som man kunde festa med. Gud, har du någon gång rökt och då rökt Gula Blend, så vet jag att det smakar för jävligt. Men fan, min farsa rökte Gula Blend. I'm sorry, men det där är riktigt inte okej. Okay. Så att, liksom, så började jag min rökare. Jag satt och trugade i mig Gula Blend. Så den bara, den första så här Backyard foto, så är det säkert en jävla gul Blend jag har i handen istället för någon så här. Sen blev det ju Marlboro, för det skulle man röka, för det var det coolaste. Beställde ju, för det fanns inte att köpa i Lilla Nässjö, kanske fanns i Stockholm, sån här Marlboro linnen. Så t-shirt som stod Marlboro på med deras logga och allting, så klippte vi upp så stora liksom, så de var så här linnen, så här jävla muskelbygga linnen.
Bara senast fläckar som fattas. Ah,
så bara Marlboro, det är det häftigaste, tyngsta varumärket som man kan ha på sig. Nej, jag förstår inte riktigt varför, men jag och Dregen hade varit på Electric Boys i Värnamo som ligger en bit ifrån Nässjö. Vi kom inte hem på natten därifrån. Vi fick lyfta från Värnamo till Jönköping med någon, och sen slutligen kunde vi ta någon jävla buss från Jönköping hem till Nässjö. Så att vi var ju super super trötta och bakis och alltihopa. Så att då liksom hade jag, då orkade jag inte gömma ciggen. Jag hade ju sagt till mina föräldrar att jag absolut inte rökte, trots att det luktade rök såklart varenda gång jag kom hem. Då jag bara orkade inte. Så när jag kom ner sen då på eftermiddagen och skulle så här, sätta mig i köksbordet så här, då låg det här Marlboro-paketet på min tallrik så här, på köksbordet. Så satt morsan och frastan så här med armarna i kors. Bara, vem säger det här? Jag bara, nej det är, ja okej, okay, det är mitt då alltså. Men det är faktiskt första gången jag köpte det till helgen. Men det är första gången jag testade det. Så tittade jag farsan, öppnade paketet, så det är bara två cig kvar i bara så här. Första gången! Man röker inte 18 cigaretter om det är första gången man röker. Så va, nej, jag har bjudit bort alla. Nej, man bjuder inte bort alla ciggen. Ja, du vet, så gick jag på. Det var ju bara, okej, okay, fuck it, jag röker, sorry. Ja. Sen dess så sket de faktiskt i att jag rökte. Eller man aldrig rökte hemma sen, så flyttade jag hemifrån liksom. Men det är rätt, så intressant. Varför det var så coolt att röka? Ja. När man var yngre liksom. Men det är ju kanske världens mest hjärndödaste grej att göra. Vi Back Your Babies hade ju till och med cig-spons. Det här är en liten rolig grej. Ja men lyssna här, det är helt sjukt. Vi brukar prata om så här, det var bättre förr. Det är ju ofta en grej som man slänger sig med i dessa tider. Det är ju inte helt sant att det var bättre förr. Men det var ju däremot annorlunda förr kan man väl säga. För att få cig-spons idag, man får ju inte ens röka någonstans. Så det är ingen som ens skulle vilja ha det knappt. På säga. Då hade vi cig-spons, Camel och svarta bland var någon ny grej som man skulle ha. Svarta bland. Och du vet, vi bara, hur kan man ens liksom ha en cig-spons? När vi skulle åka ut på turné så kom vi med så här, en stor, men tänk så här, Shurgard flyttkartonger. Med liksom hundratals limpor med Camel-cig. Skit i backline och gitarrer och väskor, så här ska ciggen in. Så vi, alltså emellan varje säte i den här turnébussen, så stod det sådana stora kartonger med limpor cig. Vi delade ut cig till folk på turnén och vet, och jag vet att Peder, vår trummis i Backerys, han var ju riktigt stor rökare, så när vi slutligen sen blev av med den här sponsorn, då var han ju helt knäckt. Det som var ju dåligt för honom att vi hade gratis cig, men ja, men bara en sån jäkla dum grej att ha cig-spons alltså. Så att ja, sen var det tillbaka och rulla cig igen alltså. Det var, satt man ju också lite, man var ju riktigt kreddig om man kunde rulla snygga cig alltså. När jag jobbade på tal om inom vården, när jag pratade om det här vårdhemmet. Då gjorde jag även lite såna, man fick åka runt bland pensionärer som hade så här hemtjänst. Och då hade jag en gubbe som hade en cig-rullarmaskin. Undrar om jag inte har han kvar någonstans hemifrån. Så han lärde mig att rulla cig i en maskin. Man liksom la lite tobak där och så la man det här cigpappret och så.
Jag tror jag sett sån.
Ja, tryckte man på den maskinen så pluppar upp en cig. Så satt vi hemma i hans lägenhet och drack folkbärs och rökte cig på jobbtid. Jag tyckte att han behövde lite sällskap.
Jag tycker det är så sjukt när man bara tänker tillbaka. För det var inte så länge sedan de liksom slutade med cig alltså på uteställen, barer och så vidare. Men jag kan liksom inte komma ihåg. Man måste ju ha luktat för jävligt när man var ute på nattklubbarna och sånt, men jag kommer inte ihåg det.
Nej, men det var ju så roligt, för du pratade om det här inne på anstalten där, att man fick inte röka sen på inne på fängelset där liksom. Jag menar, det var ju innan alla rökförbuden kom, så är det precis som du säger, så var det ingen som tänkte på att man satt i en bar eller rökte in i bilar eller vad som helst liksom.
Flygplan gjorde de också.
Ja, första gången jag flög till Japan, så får de fyra sätena längst bak på det här jumbojätten liksom var röksäten. Så det hängde man ju hela tiden. Men jävla Bloody Mary och en cig. Du fick inte liksom boka någon. De var bara till att man fick gå dit och sätta sig och röka en cig, och så fick man lämna det där sätet.
Aha.
Men fan, det är väl samma luft i hela jävla flygplanet alltså. Varför ska de sätena vara så här röksäten? Alltså, här går en osynlig vägg. Här kommer ingen rök till dem. Tänk de som satt framför de här fyra sätena. De fick ju rök på sig hela resan till Japan. Ja. Snacka 14
tänkte
timmar.
Astmatikerna och de som var allergiska.
Helt sinnessjukt. Ja. Så det var en liten cig touchdown här. Intressant. Men från och med 2009 då, så har jag aldrig rört en cig alltså.
Nej. Bra.
Bra.
Riktigt bra. Jag själv hade ju då mitt värsta jobb, men det var ju ganska kortvarigt för jag trivdes inte så bra som jag sa. Och under den här tiden som jag skadade då med knät så hann jag ju planera ut min nästa plan helt enkelt. Och det var att plugga vidare inom ja, media, broadcasting. Och då valde jag egentligen mellan två ställen, och det var ju England eller Amerika då. Och sen så tänkte jag att nej men fan, jag pallar inte bo i England. Amerika blir roligare. Och då var det återigen två ställen man kunde välja mellan, typ New York eller Los Angeles som jag valde mellan. Och då kände jag ju, eftersom jag själv var ganska mycket in på Mötley och liksom slisrock överhuvudtaget, hade dessutom ett slisrockband, det är du, som heter No Regrets. Och jajamän, det var två prickar ovanför O-et.
No Regrets.
No Regrets. Så att det blev Los Angeles. Då tänkte jag att då får jag uppleva liksom musikscenen där. Inte som det var på 80-talet, men man kan i alla fall gå runt där på Sunset Strip och så vidare och få hänga där liksom. Så att, wow. Och jag kom in direkt, så det var skitbra. Så jag tog mitt pick och pack, flyttade till LA. Och det här var, vi snackade ju lite om Pants and Off förra avsnittet.
Ja. Yeah.
Det var verkligen ett byxlöst år det här. Väldigt byxlöst år. Jag vet inte riktigt varför. Jag tror att det är Mötley Crüe's fel. De inspirerar mig på annorlunda sätt än att bli drogfri, kan säga. De inspirerar mig till att göra sjukare grejer än det som stod i The Dirt. Så att det var sånt som vi höll på med. Men varför det blev byxlöst vet jag inte riktigt.
Men Tommy Lee körde ju rätt mycket såhär, det är bara sant. Kalsonger.
Ja, det liksom, är Tommy Lees fel alltihopa.
Läder, thongs liksom.
Jajamän.
Nitad suspensor. Det är såhär, ja. Han var rätt varför. Naken hela tiden tycker jag. Mest i hela karriären.
De har ju utomhuspooler där och så är det liksom innanför staket. Så att man kan hoppa över de här staketen även om det inte är du som bor där och bada i pooler och så vidare. Så här gjorde jag och någon poolare när vi träffade några tjejer till exempel. Och så kom polisen dit, så kutar man ifrån där utan brallor, blir inte plockad. Och sen fick jag någon dille för mig också någon gång där i början när jag flyttade dit. Att jag ville vara med i Cops. Men alltså jag var ju inte grovkriminell direkt, kommer direkt från att arbeta till fängelse. Så att alltså jag tror att jag hade druckit lite för mycket en kväll och var på väg hemåt och går där och tänker vad fan, pants and off. Så jag går utan brallor 20 blocks för att komma hem och tänker kommer snuten och kanske de kommer med filmkameran så är jag med Cops.
Fy fan vad du är, ja.
De kom aldrig så jag klarar mig där tyvärr. Men jag minns också en Sverigefest på Viper Room som ligger då där på Sunset Strip.
Yes.
Och det var Sverigefest på grund av att de hade svenska artister som skulle uppträda. Det var liksom Dogge Doggelit och det var rap egentligen, så det var inte riktigt
What?
Min grej, men det var så jävla många svenskar där så att alla kom ju ändå liksom. Och då kommer jag ihåg att det sög så hårt så jag gick längst ner och du har ju varit där. Ja. Längst ner finns det ju en bar.
Ja.
Där spelar de inte. Där var inte liksom scenen och sånt. Så jag drog ner dit för att spela vanlig musik eller vanlig rockmusik och sen så var jag så uttråkad för då hängde jag ju där mest själv. Jag kände inte de andra som var runt omkring mig där så att då drog jag av pantsen också. Och så hängde jag i baren bara. Och de som jobbar i baren ser inte att jag inte har några brallor på mig. Men det gjorde en annan snubbe. Och det här är lite kul. Så han kommer fram till mig, en random svensk snubbe från Skåne, Malmö. Och bara, hallå ja, varför har ingen brallor på dig? Nej, jag vet inte. Festen sök. Så han tar också av sig brallorna. Och då hittar vi varandra i det här helt enkelt. Så står alltså två snubbar utan brallor vid en bar. Och då får jag också något infall att jag tar dem. För vi ska beställa dem. Vi får aldrig, för hon jobbar. Hon som stod liksom, eller han var det, som stod och jobbade där som bartender. Han såg oss inte riktigt ännu. Så att då tryckte jag bara ner den här killen. Så att han la sig liksom med ryggen ner mot baren. Och samtidigt tar jag bara en flaska av sprit och häller i hans mun så här. Och då ser jag ju att den här snubben som jobbar, han kommer springandes i ögonvrån, säger jag. Så jag bara, I'll pay for it, sa jag. Och så bara fortsatte jag hälla tills han kom och plockade den ur min hand. Då slapp jag betala av någon anledning. Jag kommer inte ihåg varför. Men han sa liksom, det kan vara läge för er att gå nu liksom. För då började han uppmärksamma att vi inte har några byxor på oss heller. Så då drog vi. Det var inte mer än så. Vi försvann från olika håll. Och sen så, jag tror det här var på en fredag eller något sånt. Så på måndagen eller tisdagen veckan efter på skolan. Alltså jag gick Santa Monica College. Då kommer en snubbe i skateboard fram. Hallå, känner du igen mig? Nej. Ja, jag är inte. Vem är du? Så bara, det var jag i barn. Jag bara, jaha! Och sen dess har vi varit polare faktiskt. Han är skådespelare nu, ska vara med i den här Tunna blåa linjen eller vad det heter, och varit med i lite filmer och sånt också. Så att...
Men du, alltså, har du något sökt för det här någon gång med brallorna liksom? Det är ju genomgående tema inom ditt liv. Av brallorna, ja. Som att det vore en grej man gör. Liksom. Det är inget man gör. Fråga vem som helst. Det var lite tråkigt att ta med brallorna.
Shit. Det var en konstig period i livet.
Men... Jag blev ju tagen med brallorna ner på sig. Inte riktigt så bokstavligen. Men just på Viper Room. Där, du vet ju, toalettdörrarna är ju som bara båsdörrar. Man kan se över och under. Det har de ju gjort för att man inte ska stå och hålla på med grejer. Och då står jag och Dregen på Viper Room och har lagt upp massa grejer på toan där och skulle på. Så står det någon som bankar bara, come on guys, it's my turn. Bara, vi bara, men vänta, wait. Och så sparkar han till slut upp dörren. Gissa vem det är. Det är fucking Duff McKagan från Guns N' Roses. Och bara titta på oss, bara ge er typ jävla idioter. Ni liksom har varit här inne hur länge som helst. Det är uppenbart vad ni är på. Men man kan ju se, han är ganska lång också. Man kan ju se över vad ni gör. Bara passa er för fan liksom. Så man såg hans ögon bara, I know what I'm talking about. Ja, vi bara, oh shit, Duff, bara tjena, bara wow. Herregud,
han kunde joinat mig byxlös i barnen också.
Pants and off, Duff, för fan.
Nej, nu måste vi fokusera lite på musiken så där. Ja, då är vi alltså framme vid årets låt, där vi alltid går igenom nästan hela årets katalog. Och det här var ju intressant år, tycker jag, minst sagt. Min blir ganska färgad. Vem vill börja?
Jag tycker du kan börja.
Ja, men härligt. Då fortsätter jag med hela LA-grejen helt enkelt. För det här var ju året då, som sagt, då jag var extremt slisig. Gick med bandana, svart hår, makeup och hela grejen. Eller så hade jag sån här eyeliner, just det. Ett band som bodde i LA, som var slisband, var ju Veins of Jenna.
Just det. Men svenskar, eller hur?
Jajamän, det var de. Och jag lyckades, det var ju Kat Von D och sånt var med i den här tatueringsgrejen. Och Bam Margera,
just det,
var det, som var deras manager tag också, lite sånt. Och jag träffade dem och vi hade jävligt roligt. Och därför blir det att
Bam är Jackass.
Precis.
Ja, jag menar det.
Bam Margera från Jackass. Yeah. Han hjälpte ju dem också en hel del där. Och självklart lyckades jag träffa dem och bli vän med dem där. Och de har även gjort lite av mina tatueringar som jag har på armen också. Så att, det blir självklart för mig att det blir den här låten. Veins of Jenna, alltså Enemy in Me heter låten. Och
finns de fortfarande?
Nej, de slutade 2012. Det var året efter jag hade flyttat hem från Los Angeles. Så att nu jobbar trummisen som han jobbar också med hästar. Han är travkusk.
Vad heter basisten?
J.P. White.
Ja, J.P.
Det är han som har gjort tatueringen här.
Ja. Mm. Vet du att J.P. och jag spelade i samma band också?
Ja, en kort session, va?
Ja,
så,
när han Denim Goat.
Denim Goat var det, men Richard hade, Puss.
Ja, när jag tyckte att det var nog med Mello tjafs där efter, så ville jag, drog vi igång ett punkband. Denim Goat med Richie och från Bandit och sång. Kortlivat, vi gjorde två singlar.
Två singlar?
Ja, och J.P. var med på första inspelningen där. Jävligt coolt.
Ja.
Just det, jag tyckte det ringde en klocka. Jag bara, vad fan, så.
Jag har ju massa stories med de här grabbarna, men det kommer liksom under senare år, så det kommer nog under senare helt enkelt poddavsnitt.
Men Kat Von D har aldrig tatuerat dig?
Nej. Nej, henne träffar jag faktiskt aldrig.
Hon är lite cool.
Ja, men vilken låt har du spanat in det här året, Annika?
Jo, jag har valt en låt ifrån en film faktiskt. Ett riktigt coolt soundtrack, kanske från en inte riktigt lika cool film. Det beror lite på vad man tycker om den här serien. Det finns ju flera stycken nu då. Men det här är i alla fall ett band som jag gillar jävligt mycket och lyssnade på väldigt mycket just under den här tiden, runt 2009. Jag vet inte om det var någon sorts antigrej mot just det du spelade precis nyss, sleaze-rocken och allt det här. Jag tyckte liksom att det här, tog det sätt att skriva låtar på, framförallt Chester Benningtons sång, var jag väldigt impad av. Jag snackar såklart om band då som heter Linkin Park, och låten heter New Divide och är ifrån filmen Transformers Revenge of the Fallen. So
Ja, lustigt att du väljer Linkin Park. Jag var ju stort fan av dem, fast det var i början av 2000-talet. Det var liksom Hybrid Theory-plattan och Meteora. Mm. Sen tappade jag dem lite efter
ja, men
det.
Jag blev ett Linkin Park-fan lite sent, kan man säga. Liksom. Jag kom in lite senare. Och så kom jag i kapp med deras tidigare alls. Alltså. Otroligt tragiskt det som hände med Chester Bennington. Men ja, deras musik lever ju kvar, som jag brukar säga om alla som försvinner. Älskar Linkin Park faktiskt. Det är ju ett sjukt coolt soundtrack. Green Day, Taking Back Sunday och så vidare är med på massa låtar där. Även om jag tror inte jag sett filmen. Det är väl de här robotarna som blir bilar.
Ja, Transformers. Ja. Det finns massor med olika. Jag har sett några, jag har nog inte sett alla. Men de
jag vet
flesta.
Inte riktigt min grej.
Nej.
Men däremot är bilar min grej. Vad det jag skulle komma till här.
De goda och de onda.
De goda och de onda. Nej, men för att det är rätt kul, för att 2009 så fick jag min första Jeep. Du som har någon koll på mig utöver att jag har ett band som heter Back Your Babies, att jag hörs på rockklassiker, du kanske har sett att jag är lite fascinerad och lite, ja, men lite osunt impad av amerikanska bilar. Jeep då av någon konstig anledning var alltså jag fick en gul Jeep Wrangler Rubicon 2009. Och då spelade jag Linkin Park hela tiden den sommaren i den topless som man gör med Jeep Wrangler, står där man tar av taket liksom, så man åker runt topless som det heter. Svensk sommar är ju inte optimalt för att åka runt utan tak, men det är bara att tugga i sig. Och så vidare. Och det kanske låter så här lite konstigt för någon som inte har den historien som jag har, det här med en bil och hur otroligt betydelsefullt det var för mig som ett sånt statement och en sån markering. Jag skyllde ju egentligen under hela mitt tidigare liv på att jag led av då narkolepsi som vi har pratat om. Att jag var så jävla dålig på att köra bil. Så det är lika bra att trummisen kör den här turnévärlden. Det var ju bara för att jag ville supa, eller jag var för bakis för att köra bil. Så jag hittade ju på att jag inte kunde köra bil. Och jag intalade mig också själv att jag inte tyckte det var kul att köra bil. Att jag inte var intresserad av bilar, ett jävla skit. Men så det, och tillbaka till Nicky Six, det är ganska roligt. För det fanns en bild som jag hade, en som är favoritbilder på Nicky Six, med hans långt tidigare äktenskap med några av hans kids. Liksom, han står på sin garageuppfart liksom, med sina coola bilar. Han sådde liksom ett frö där, för fan, en dag ska jag också ha massa coola, stora amerikanska bilar. Och så den här Jeepen som jag då fick 2009... Den var liksom en sån markering på ett helt nytt liv. Det nya, nyktra, drogfria livet där jag faktiskt kör bil. Det är jag som kör och den är stor och frän och jag kan ta mig fram överallt. För det som jag tyckte var så häftigt med Jeep var liksom att jag hade sån liten någon så här låg som ung liksom att dagdrömde om man skulle ha en sån här amfibiefordon, du vet, och bara kunna åka i vatten och i skog. Jag hade alltid varit imponerad av terrängfordon. Jag vet inte riktigt varför. Du vet, det här är ju liksom, du kan inte komma ihåg och relatera till det här, tror jag, men det fanns ju en docka som var för killar då som hette Big Jim när jag växte upp.
Big Jim. Jag tror du skulle säga G.I. Joe.
Nej, men det var så här, det var en sån här actionfigur kan man säga. Man kunde trycka på en platta i ryggen och slog han med näven, så kunde man böja upp armarna så blir hans muskler lite större. Så här muskelaction gubbe. Lite gay faktiskt måste jag säga. Så efter när man tänker till, för de hade alltså det, men det här, man tänker det här 80-tal för fan, Janne, du vet, då den andra snubben som var svart, han heter ju Big Jack, har jag för mig, så, ja, bara, whatever. de hade jag, min syrra hade väl någon Barbie då, och vad de hette, och jag hade Big Jim, och vi lekte med de här. Men då det här ska komma till grejen här, han hade då en Jeep, en safari Jeep, den här Big Jim, för han var någon sån äventyrare. Så jag hade den här, jag hade fått den här stora jävla Jeepen, och min syrra har sagt till mig flera gånger så här: Nicke, kommer du ihåg det här, du packar den här Jeepen och packar och packar, och sen skulle den här Big Jim åka på äventyr. Vi var hos mina, liksom, min mormor och morfar så här ute på landet, ute och kör med Jeepen i skogen. Och du vet, det bara, ingenting har hänt. Sen du vet, då 2009, så står jag där med min riktiga stora Jeep och packar in väskor och gitarrer, precis som Big Jim gjorde, fast han hade lite mer äventyrsutrustning. Du vet, ingenting har hänt. Det är så jävla roligt att man förstår var saker och ting kommer ifrån. Så att 2009 var ett jätteviktigt år, för då hade jag min första Jeep. Och sen med mitt beroende då, så spårade det såklart ur. Sen var jag inne på min sjunde Jeep, tror jag, 2016 en gång. Och då skulle jag bygga den coolaste, fränaste jävla Jeepen. Det skulle vara en hybrid mellan en sån här Miami Jeep och ett offroad-fordon. Då la ner hundratusentals kronor på att bygga om den här Jeepen. Den var så jävla stor och frän till slut så den knappt gick att köra. Jag testade att köra den från Stockholm till Uleåborg. Ja, norra Finland då, där min tjej är från. Så här, 90 mil är det väl från Helsingfors upp dit. Liksom, med de här jävla 37-tumsdäcken med fel gummiblandning i. Det skulle inte ens köra på väg med dem. Liksom. Ratten bara wobblade, så jag hade ingen känsel kvar i händerna när jag kom fram dit. Men den var jävligt frän.
Okay.
Men sen så tänkte jag så här, nu går det inte. Så att då sålde jag, och numera då kör jag ju liksom ännu större, kör jag Ram. Men 2009 var året då jag verkligen fattade att stora coola amerikanska bilar, det är riktigt fränt. Mm. Sen blev jag lite besatt i det.
Men det är dyrt också.
Ja, det är dyrt också. Ja.
Får man inte glömma. Avslutningsvis, för att göra dig lite oroligare, Nicke, så var det ju inte bara Pants and Off som hade inspirerats av Tommy Lee, utan jag höll också på med en grej. Han, när han träffade Pamela Anderson första gången, ja, då gick han fram och slickade henne i ansiktet. Har du
läst
det?
Ja, det finns väl med i den här Pam and Tom-serien. Precis, som jag tyckte faktiskt var ganska okej. Okay. Då tror jag den här scenen är med.
Ja,
där,
alltså. Ja, står i The Dirt och så vidare också. Så att jag fick ju för mig att göra likadant. Så alla jag träffade gick jag fram och slickade i ansiktet. Och sen också utvecklade det till att slicka på allt. Så jag har liksom bilder där jag slickar på Berlinmuren och Golden Gate-bron och allt jävla möjligt skit som man kan slicka på. Va? Då fanns det ingen pandemi däremot.
Men Janne, jag är lite orolig för dig nu när vi... Jag sa ju det redan efter några avsnitt. Nu blir det ju ännu värre här så när jag känner dig. Vad får du idén? Du blir inspirerad av Tommy Lee, men sen spårar du ju ur totalt. Inte ens Tommy Lee gjorde ju sådana grejer.
Nej, man måste alltid vara lite värre. Ja. På den tiden var det så. Men nu är jag okej igen. Det har i alla fall doktorn sagt. Så att jag tycker att vi avslutar här och sen så går vi vidare till nästa år.
Jag tycker att det här var väldigt roligt, för det blir väldigt mycket måttligt snack. Och det sa vi i början, kommer du ihåg det, när vi skulle starta den här podden, att vi kommer komma liksom in på Motley Crue. Ja. För det är någonstans, jag tror att det är den största gemensamma nämnaren du och jag har. Ja. Så vi älskar vårt jobb och vi älskar musik generellt, men just Motley Crue. Och de inbjuder till så otroligt mycket stories. Dels dina referenser till och med Motley Crue, och mina och så vidare. Och så just bara bandet i allmänhet.
De inspirerade oss på två helt olika sätt, men hade väldigt stor impact på båda våra liv, kan man väl säga.
Ja, du fast blev... Motley Crue inspirerade ju mig också att festa som en idiot i början också.
Ja, det var
ju, jag har inte snortat myror, det var väl oss, men mycket annat.
Ja. Så tipset är att inte helt enkelt läsa The Dirt.
Johan i Back Your Babies, han fick för sig att deffa under en turné. Och hade sån här stor jävla burk med någon sån här bantnings... nu är vi på bantningspiller igen här, bantningspulver. Det var ju jag dregen övertygad om att det faktiskt gick att snorta också en natt. Det var ju som att vi hade ätit så här sågspån dagen efter. Så kändes det i näsan och munnen.
Ej
att rekommendera.
Ja, men grymt. Vi börjar avsluta det här året nu, känner jag. Tiden rinner ut, men vi är ju tillbaka nästa vecka precis som vanligt med nytt år, nya händelser.
Yes.
Som vanligt så ber vi dig gärna gå in på våra sociala medier, Minnesluckan podd.
Ja,
på Instagram.
Där kan du ju skriva om de minnesluckorna som faktiskt har dykt upp i realtid här. Alltså, det ska jag berätta om i nästa avsnitt. Men jag har ju helt blandat ihop två Back Your Babies skivor. Men det tar vi nästa gång.
Det hinner du säga snabbt.
Ja, okej. Okay. Ja, vi pratade om låten Friends.
Förra veckan.
Då var det några som upplyste mig om att Nicke, den är inte med på Making Enemies is Good. Den är med på Stockholm Syndrome. Jag bara, ja, jag fick en minneslucka. Sorry.
Oh. Så blir det.
Så jag säger så här att namnet, det är väldigt viktigt för den här podden alltså.
Det är det.
Vi hörs nästa vecka.
Ja, vi har det fint.
Podplay, en del av